Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu är den igång. Min och Anton Magnussons stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan kört 3 slutsålda föreställningar. Stor succé ser vi om dem. Men det kan finnas ett fåtal biljetter kvar till Helsingborg den 12 mars. Sen kommer vi till Uppsala, Eskilstuna och Västerås efter det. Skynda och köpa biljetter. Vi har redan sålt slut 8 föreställningar, så man måste vara snabb. Vi kommer till 28 svenska orter, så kolla in den turnén. Jag kommer också till Malmö den 11 mars, nästa vecka. Och kör på Sveriges bästa stand-up-klubb, Underjord. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Gillar du den här podden? Eller min sitcom? Eller musik? Eller tecknade serier? Eller något annat som jag gör? Och spontant känner att det här vill jag supporta, så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning. Då kan du pumpa in pengar på patreon.com/arkivsamtal, bli avsnittsdonator, eller bara swisha valfri summa till 0760-7247-28. Jag blir både glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Mm.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det är avsnitt 400 av Arkivsamtal vi spelar in nu.
Stort.
Mm. Ganska stort skulle jag säga.
Ja. Men 400 då, ja, shit alltså.
Halvstort. Ja, men jag menar, 500 låter som en jämnare siffra på något sätt.
Men jag tycker 400 låter mer. Jag vet ju att det inte är det.
Du tycker men, 400 låter mer.
Ja, men 400 låter mer. Alltså, det låter mer specifikt också.
Man tänker 500 på 400, låter som... är det inte någon film?
Ja.
Eller är det en bok från början? Alltså det,
just att det, någon, någon tv-serie kanske.
De hade 400 mannar, hade någon liksom armé, ja. Och så lyckades de...
Men det låter också, när man säger 500, det låter som att man bara kastar ut sig någon, någon siffra, något nummer så. Men 400 låter som att det är exakt 400.
Man kan lyssna på Arkivsamtal. Om man upptäcker podden idag så kan man lyssna varje dag i över ett år. En gång om dagen.
Ja, det kan man faktiskt. Men då har du kört i 8 år typ då?
Mm, jag började sommaren 2012.
Mm.
Så satte jag igång med Arkivsamtal.
Mm.
Och ja, vi kanske ska... Det här var verkligen Europas sämsta cliffhanger.
Ja.
Här kommer gingen. Ja. Europas sämsta cliffhanger. Men för jag tänkte att efter fälldrycken så ska vi berätta om vad som hände sen.
Ja.
Okay.
Man såg på det liksom när du funderade. Ja.
Ska jag göra det? Alltså, jag tänkte, jag har ändå ett inslag som heter Europas sämsta cliffhanger. Mm. Men ändå tänkte jag, nej det är för dåligt.
Till och med för den kategorin. Ja, det är inte dåligt. Så.
Ja, jag utmanar er, ja. Europeer. Kommer ni med en sämre cliffhanger?
Ja, så, ja det är lite svårt.
Så kommer ni få ett paket.
Oh la la.
Men då kastar vi oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det har varit med från avsnitt 1 av Arkivsamtal.
Just det.
När jag improviserade det bara för att jag tänkte att man skulle ha någonting att dricka.
Var Hanna Fahl din första gäst?
Ja.
Just det.
Jag minns inte dock vad som var den första drycken vi valde eller vad som var vilka alternativ det fanns.
Jag har ett litet eventuellt fabricerat minne, men jag tror att jag minns lite vad ni pratade om i första avsnittet också faktiskt.
Jag minns att vi pratade om My Little Pony och Bronies och sånt.
Ja, och var det inte där när även du berättade om att du ville ha den här långbengubben?
Ja, Goofy, kan det varit det?
Ja, jag tror det.
Det var liksom en barndoms trauma, jag vill inte ta i, men att jag grät mig till en långben gosedjur när jag hade varit på Disneyland.
Ja, jag kände igen mig jättemycket i det, för att jag tänkte det var precis, eller väldigt likt som jag var när jag var liten. Jag och min bror var med pappa i något varuhus, och pappa bara, ja men han tänkte att han skulle köpa en present till oss, så han köpte någon såna plastfigurer, du vet, någon val eller en haj, någon späckhuggare, typ såna figurer som
Hur
finns
det. Hur stora då ungefär?
Inte jättestora, men det var som en liten grej bara liksom. Och då började jag gråta av det, för att jag hellre ville ha typ en pirat eller någonting. Och det hade inte behövt, jag hade bara kunnat säga, jag skulle jättegärna hellre vilja ha den här. Första gången så bara, nej, jag vill absolut inte ha den. Vi kan inte hantera.
Liksom. Frågan är om alla barn är sådana, eller om du och jag är ovanligt, liksom, har ovanligt starka känslor vad det kommer till populärkultur.
Ja, jag tror vi har ganska... Alltså jag kan känna igen mig i mycket du berättar också. Sen så, det var så kul, för förra gången jag var här och älsade på dig och vi testade lite skämt, så tänkte jag på att... För du har berättat om lägenheten, att du har fått...
Ja, jag har köpt ny lägenhet. Om jag inte har berättat, det har jag nog berättat om i någon podd i alla fall.
Just det. Och då var jag här när du fick typ ett sms om att...
Jag flyttade inte in från i maj, så att vi är i min gamla lägenhet.
Ja, men precis. Men du fick ett sms om att du hade vunnit budgivningen. Och det var lite som att, vad ska man säga, ja men... Du hade fått... Ja, men det var helt... Ja, men typ som att, ja men nu är jag... Nu har ditt paket med den här boken kommit ner till affären. Ungefär. Det var liksom ingen pulshöjning i din kroppsspråk. Det var liksom inte det här, yes, fan, jag vann skit. Du var liksom helt, precis som du är i mina problem. För lyssnarna som
säger. Jag har i någon podd med Elinor Svensson sagt, hävdat att jag alltid är på samma humör.
Ja.
det är en sanning med modifikation. Ja. Men jag är kanske lite mer så än andra människor.
Ja, men du gillar ju att fira. Du tycker om att fira, men du är inte en livsbejakande person utåt kanske.
Jag vet inte, nej det är jag kanske inte.
Nej men alltså, fast du är ändå glad, men du är inte så att du slår näven i luften och hoppar.
Jag har ju en cynisk sida också liksom, men jag tror jag är ganska optimistisk vad det gäller alltså, allmänhet, men det här... Men jag visar inte så stort känsloregister utåt till vardags.
Nej, nej.
men det var väl också det att när jag vunnit budgivningen på lägenheten, det var lite blandade känslor. Det är så här, jag tycker det är faktiskt jobbigt att flytta. Så det var rätt mycket det. Så här, åh nej, nu börjar jag helvete. Det var den känslan också.
Direkt. Men det är ju vidrigt att flytta. Fast det är underbart att få en ny lägenhet, men det är ju, alltså det är ju piss.
Jo, det sägs ju att det är liksom att det kan ge lika stora stresspåslag som liksom dödsfall inom familjen eller
gud, ja.
Vad det nu, vad alltså, man nu andra har för trauman, skilsmässor.
Ja, men visst, alltså jag har börjat bli så himla en usel flyttare typ, för att jag ser det som det perfekta tillfället att bara lämna skit jag inte vill behålla bakom mig. Så att typ, jag brukar lägga, alltså, det är ju så himla vidrigt, men alltså, jag har flyttat några gånger och alla gånger så har jag lämnat supermycket grejer i eller utanför förrådet som hör till lägenheten, för att jag inte orkar bära med mig det.
Ja, nej, det är skitjobbigt att bestämma vad man ska ta med och inte, men det var någon som skrev på internet och frågade hur det skulle gå med Simmeparksfirandet. Det är en park här i närheten som numera heter Simmeparken. Och vi firar den 66:e varje år.
Just det.
Så samlas vi där. Men det kommer fortsätta.
Skönt.
Den heter fortfarande Simmeparken och vi kommer fira varje år. Så
den blir större varje år också.
Ja, själva firandet blir större och större varje år. Ja. Eller hittills i alla fall.
Från år 1 till år 2 blev det större.
Ja, men jag tror det vi har nog kört 3 år.
3 år, okej. Okay.
Men det var en lång sidospår efter väldrycken då, för jag har inte ens börjat läsa upp alternativen.
Nej,
men de spännande. Kommer här.
Ja, kul.
Kaffe. Jag har förvärmt vatten.
Ja.
Moncara, det är ett vitt vin som står på kylning. Sherry. Sen har vi hostmedicin.
vad räknar du som en dryck? liksom, vad går din gräns liksom? När slutar det vara? Vad är det första som inte är en dryck liksom? Vad är ditt gränsfall? Så kanske lättare.
Jag minns när...
Är en hostmedicin en gränsfall för dig?
Det är lite att säga att det är en dryck. Ja. men jag kommer ihåg redan när mjölk på Skåne med redsförpackning, när de hade först en kampanj där de hävdade att mjölk är både mat och dryck. Och det lät så jävla äckligt.
Ja, har det absolut inte med heller.
Nej, men det var också, jag och min brorsa, vi var ung barn då liksom, så vi umgicks väldigt mycket. Och då, vi var rätt fixerade vid just det här, för det fanns, vi bodde i Australien en period när min pappa jobbade där när vi var små. Och då hade de en reklamfilm för Milo, som är liksom en chokladmjölk som finns över hela världen, tror jag. Men då försökte de lansera varm chokladmjölk som måltidsdryck. Eller kanske även O'boy, alltså bara kall chokladdryck. Som kallade food drink.
Nej.
Och det lät så jävla äckligt. Då tänker man någon slags kall minestronesoppa från skolköket som man häller upp i ett dricksglas.
Gud. Fast så... jag har ju typ haft, när jag var på mitt första jobb som var på Bergsala, Nintendo, i Kungsbacka, så då var jag typ så här, ja men 17-18 liksom, hade typ inga pengar heller. Och åt varje dag till lunch åt jag en Billy's pan pizza. Och det fanns en sån kaffeautomat och så tog jag en kopp varm choklad där. Så att alltså, mikrade den här stackars lilla pizzaslicen. Det är så vidrig kombination alltså.
Jo, söt varm dryck och
pan pizza.
Food drink. Det lät äckligt, men Skånemejeri hade en kampanj med att mjölk är både mat och dryck. För att det innehöll mycket näringsämnen liksom, och sådär. Men jag tror de ångrade den kampanjen. För att jag och min brorsa blev väldigt äcklade då, att mat är både mat och dryck, att det låter så äckligt. Man får upp bilder av liksom, man häller ner mat och dryck och rör om liksom, och så ska man...
Men det är lite vidrigt.
För sen alltså. Gjorde de en kampanj, den kampanj, de hade väl kanske en gång i månaden kom det någon ny mjölkförpackningstryck liksom. Och den som var efter då kom jag ihåg att de hade ångrat sig. De hade tänkt, nej, vi måste tänka om här. Vi måste lansera mjölk som en dryck igen. Det är bara en dryck. Och då, för på den förpackningen så använde de ordet dryck så här 5-6 gånger. Så, mjölk är en dryck. Punkt. En härlig dryck som bla bla bla.
Så dåligt självförtroende. Vad skulle det annars vara? Det, alltså de hade också bara kunnat sluta kalla det för food drink.
Liksom. Ja, ja, eller, men det var Milo. Det var
just, ja, mm. Ja, men fy var det, ja, riktigt äckligt. Alltså.
Ja, men vi kommer ju till Heinz tomatketchup då naturligt.
Fan, det är ju inte en dryck.
Nej, men det kan ligga och knuffa på det här mest upprepade sägningarna i arkivsamtal.
Ja.
För att när jag läser upp det så reagerar alla. Mm. Men då så refererar jag till jag köpte vinylskivan med De La Soul's Three Feet High and Rising. Mm. Och på baksidan där så står det lite information om de olika medlemmarna.
Mm.
Och då tror jag att det är medlemmen Maceo i De La Soul som han sitter och med en Heinz tomatketchup och smuttar på den på det pressfotot liksom, eller på den här bilden på bandfotot på baksidan av skivan. Och sen står det lite info om vad jag är medlem, så står det Maceo, och så står det bara lite kort info, så står det favorite food and beverage is ketchup.
ja, varför inte? Det är ju väldigt gott med ketchup.
Ja, speciellt Heinz tomatketchup. Det var liksom, när jag var som fattigast så köpte jag alltid billigaste ketchupen. Men
jag tycker vi har nästan inte tackat ketchupen tillräckligt, tror jag. Den är ju lite deppig, alltså, så, men den är ju så himla... Alltså, fan vad den räddar alla så här fattiga studenter.
Mm.
Alltså, hade ketchupen inte existerat, då hade det ju liksom varit beyond deppigt.
Som komikern Jim Gaffigan uttrycker det. King of condiments.
Ja, ja, det är det fan. Fan, det är alltid gott med ketchup till olika grejer.
Ja, nästan allt. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding.
Mm.
Nu när jag flyttar kommer det bli en grand corporate rebranding.
Nice.
Sponsorer och tillverkare av dryck får gärna sponsra mig med min nya corporate rebranding.
Har du någon sån drömsponsor?
Snapple.
Ja.
Snapple, sockerfri Snapple. De är svåra att få tag på i Sverige, men jag hade gärna haft, och det är jävla dyrt också.
Fina flaskor tycker jag.
Men att jag bara ha en hel kyl full med bara sockerfri
trevligt.
Snapple, det hade jag älskat.
Mm.
Det är nog min drömsponsor.
Mm. Jag förstår det.
Och sen har vi för tråkmånsar och nejser vatten.
Ja. Men ett glas vitt hade varit jävligt.
Ja, men då tar jag också det faktiskt. Ja, det gött. Blir väldigt slappt firande. Vilket jag tror ligger i linje med.
Du vill bara motbevisa mig att du inte är en person som liksom uttrycker så mycket.
Ja, nej, men jag funderade mycket kring, eller funderade inte jättemycket, men lite kring det här avsnitt 400.
Ja.
Och jag hade liksom inte, jag hade skjutit upp det ganska mycket.
Mm.
Först tänkte jag så här att jag bara slänger in sånt här svensk seriehistoria del 2 med Johan Andreasson och har det som avsnitt 400. Mm. Men det blir nog nästa avsnitt i alla fall.
Cool.
Men jag tänkte att det är nästan att göra en del 2 av någonting är nästan det slappaste när man ska fira 400.
Ja, men eller så kan du göra typ så att du bara döper det här till avsnitt 401. Och det gud, det står du inte ut med själv.
Nej, verkligen inte. Det hade varit som att gå runt med klädnypa på pungen.
399, 401. Alltså,
ja, du har du också.
Ja, det stör mig supermycket.
Jag har ju kört mycket live-avsnitt tidigare för att fira. Det är också alltså, ganska små live-avsnitt. Alltså, så, på Larry's Corner och sånt där kanske 40 sittande i publiken.
Just det. Men det är ju typ alltså livepod, jag tycker det är lagom med en liksom liten publik då.
Mm.
Det är lite svårt med, för man vill ändå känna att man kan ropa någonting lite som publik. Om någon, alltså man kan svara på frågor från just de som det. Har podden och så. Och det är lite svårt när det är så.
Men det har varit rätt mycket på grund av slapphet som jag har haft små publiker.
Ja.
Alltså jag gjorde en livepod redan avsnitt 8. Av arkivsamtal. Ja. Jag och Agro var i Göteborg. Jag tror
ja, Henriksberg va?
Henriksberg, ja. Det är nu med Portal.
Ja, just det.
Men på grund av en låt som heter Knulla barn.
Ja.
Men Då var det väldigt tidigt, men då var det ju att du skulle rappa där. Agro hade anordnat någon form av hiphopklubb. Och då var podd i Sverige ett hyfsat nytt fenomen 2012. Det var ändå lite nytt och fräscht. Så och speciellt livepodd också var lite nytt och fräscht. Då, så att, men då gjorde vi en tidig livepodd inför en, då var det ändå en publik på... Hur mycket sittande är det? Det kan vara 140 pass som går in där max. Ja. Men det var kanske 100 pass där då.
Ja, ja.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag vill ha båda ett glas vitt vin.
Trevligt.
Mm, sa jag vad det var för märke?
Nej, det gjorde du nog inte.
Moncaro. Då tar vi en
sipp.
Vi ska också... rycka bort skynket från Europas sämsta cliffhanger. Och det var, vi pratade om att jag startade podden Arkivsamtal sommaren 2012. Och vad hände sen?
Just det. Det kommer ett avsnitt till.
Ja, jo, den tuffade på.
Ja. Men det är ju någonting, jag tror man glömmer det som frekvent lyssnare av podden, att Arkivsamtal, vilket knastertort namn det här på det bästa av sätt, för det är ju lite så här i linje också med dig att ha samma humör hela tiden. Arkivsamtal, det låter som
ja, det är ju det som är skämtet lite också, att jag tycker det låter så torrt så att det blir roligt och att jag tänkte på det faktiskt häromdagen också. Eller det var inte liksom i och med det här firandet av 400 avsnittet som vi håller på med just nu. Utan jag bara kom att tänka på hur otroligt torrt det var. Arkivsamtal.
Det är när man börjar säga ett ord många gånger. Så.
Men du vet var det kommer från början eller? Kommer du ihåg det?
Det var väl någon så här... Nej, det minns jag faktiskt inte.
När det började med att jag var hälsade på min kompis Stina Lövgren, som hon bodde då i något kollektiv utanför Stockholm. Och då så snackade jag med de andra liksom, som bodde i det här kollektivet och pratade om kollektiv i allmänhet. Alltså som att på 60- och 70-talet så hade ju då ofta kollektivet namn. Så det fanns kanske Moder Jord eller... jag vet inte vad det mer finns för kända kollektiv.
Men så här lite hippie-doftande.
Ja, det var mycket hippie-doftande. Men då fanns det ett kollektiv, berättade en av de här som bodde där. Det här var inte deras kollektivsnamn, men han berättade om ett kollektiv som hade funnits då. För länge sedan, kanske på 60-talet, 70-talet. Att han berättade att det fanns ett kollektiv som hette Arkivsamtal. Och jag tyckte att det lät så knastertort just.
Ja, det gör det verkligen.
Speciellt som ett namn för ett kollektiv.
Helt könlöst låter
ja,
det ju.
Men också att ett kollektiv heter ett arkiv.
Arkivs. Men det är väldigt kul med sådana torra deskriptiv.
Ja, det är inte så deskriptiv. Ja, det är inte så beskrivande. Alltså,
det är ett samtal och... Ja, men, ja.
Vad så, det är ett samtal. Kollektivet är inte ett samtal.
Nej.
Jag läste ju på lite om då, för jag skrattade när jag hörde det, och sen när jag skulle liksom döpa podden, då stod det till slut mellan Arkivsamtal och Fullbordat samtal.
Aha, okej.
För det är lite mer ordvitsigt.
Ja.
För jag hade ju gjort en låt som heter Fullbordat samlag som solartist 2010 tror jag den släpptes. Och det var liksom lite en catchphrase, eller jag brukar prata om fullbordat samlag.
Ja.
Men jag tänkte på att det är liksom ett skämt som man kommer tröttna på.
Ja.
Och det, ja, men, Jag tror det. Till slut tror jag de flesta namn bara... Man slutar ju tänka på vad AMK står för. Eller alla mina kamrater. Liksom, ja. Så här, till slut bara finns det där. Men det finns ju vissa skitnamn man har vant sig vid.
Mm, men det ligger väl på samma grej som att döpa sin podd eller sitt program liksom till något roligt. Mm. Då blir man ju trött på det, som du är inne på. Det är alltså en liknande grej tycker jag när så här... talk eller tv-program har en hitlåt, en nutida hitlåt som vignett typ.
Mm. Har du något exempel?
Ja, jag tror att kan till och med vara så att Filip och Fredrik har snackat om just det första exemplet, men det är ju Helenius hörna. De hade ju typ första säsongerna i alla fall, så hade de ju Från och med du med Oskar Lindros som hade varit typ en hit. Alltså kanske ett halvår innan bara liksom. Mm. Så det var som att vilken låt är hetast just nu. Och sen tror jag faktiskt även att Robins, alltså Robin Paulsons talkshow, de har ju fortfarande Crazy in Love va? Med Beyoncé.
Mm,
Och den har jag hållit på i x antal år. Så jag tror att den var samtida när de startade den.
Tror du det? För jag tänker att den är nyare än att Robins show är äldre än Crazy in Love.
Ja,
Den här signaturmelodin till arkivsamtal, det var, jag beställde den av min kompis Sandro Müntzing, som är en musiker. Och då tror jag bara bad om att det ska låta lite glatt och korkat. Ja. Jag är, som jag kanske har pratat om innan, mollallergiker. Nu har ju för sig Sandro en tendens att få in lite melankoli i sina melodier.
Mm.
Och jag kan tro att man kan nog hitta en viss form av melankoli i arkivsamtal, signaturmelodi också.
Det ska jag säga, särskilt den där lilla sången som sjunger arkivsamtal i falsett.
Ja, det är Sandro Müntzings röst.
Ja, där kan jag ha en viss sorg.
Jo, men han har lite en sån röst som jag hade en intervju med. Jag hade en intervju med Akon, alltså sångaren, R&B-sångaren.
Mm. Och stadsgrundaren numera.
Han startade en stad.
Jag vet inte exakt var han kommer ifrån nu igen. Men han har startat en hypermodern stad i det landet i alla fall. Som han döpt till Akon City.
Ah, fan vad coolt.
Vilket är fett. Och han är väldigt mycket about att...
Var en afrikansk stad eller så?
Ja, det är det väl. Mm. Jag har dåligt koll på exakt var han kommer ifrån. Men han har väldigt bra relation med det landet. Liksom, och så att han har fått... Han hjälper dem mycket med olika så här, vattenlösningar och sånt där. Liksom, han är en välgörenhetssnubbe nu, typ. Mer än musiker nästan, tror jag.
Men han i alla fall... I en intervju så frågade de om hans förebild. Och så sa han så att... vissa blev förvånade när jag säger det, men en av mina förebilder är Phil Collins. Hans motivering till vad han gillar med Phil Collins var: "You can feel the pain in his voice."
Det vet jag inte, men
jag är beredd att hålla med. Jag tycker det är samma sak med Akon, att man kan höra en viss smärta i hans röst. Och det skulle jag säga om Sandro Müntzing också. När han sjunger arkiv samtal så kan man känna smärtan i rösten.
Men det är någon melankoli i den. Men det är också, jag tycker det är så svårt med den känslan med melankoli och lite deppighet och så. För att om man... Jag tycker man kan toucha den lite. Ja, men comedy till exempel. Mm. Att man kan toucha i det. Men om man blir uppslukad av den så blir det nästan bara depp typ.
Det är väldigt svår balansgång.
Ja, för du kommer nog inte hålla med mig nu, nästan säker på. Men sen senaste säsongen av Curb Your Enthusiasm. Jag tycker typ den är otittbar nästan.
Oj!
Och jag har inte klarat av att... Jag har klarat av att titta på 3 avsnitt.
Men har du varit ett fan tidigare?
Inte enormt fan, ska jag säga. Jag tyckte att det var intressant att kolla på. Och liksom tyckte lite så här, ja men mannen som skapade Seinfeld, det är kul att kolla på hur han lever sitt liv lite. Eller jag vet att jag fick
det. Du säger det som en ren dokumentär.
Ja, typ så. Nej, men det är kul. Om hela grejen spelar sig själv. Men sen så, jag vet inte om det bara är jag, eller om den har blivit mörkare och han har blivit elakare för varje säsong. Men jag har känt lite så här det med den, också den förra säsongen och den här, att nej, det, jag kan nästan inte se det längre. Det, jag blir bara arg på honom och tycker att han, ja men det, den där sekvensen där han sitter på restaurang i senaste säsongen.
Mm.
Och så har han ett tuggummi som han har spottat och lagt i en servett. Mm. Och så är det en tjej som är på väg ut och så bara räcker han den. Hon är en helt främmande kvinna liksom. Och bara, kan du slänga den här på vägen? Nej, varför skulle jag göra det? Det är ett äckliga tuggummi.
Ja, det är det som
jag skämt. Jag vet, men det är så. Jag blev bara irriterad.
För mig var det tvärtom att jag blev irriterad på honom i början.
Ja.
När jag såg det. Men sen varmdes upp till det och började liksom älska de sidorna som jag var irriterad på i början.
Mm, okej. Okay. Men jag tror lite acquired typ... taste. Jag har känt lite så senaste... kanske senaste halvåret eller så, att jag är så smashad i huvudet liksom, lite att jag är lite slutkörd typ. Mm, så.
Med, lite utarbetad eller?
Ja, men lite så med jobb och så grejer liksom. Mm. Men ska säga, ja. Men så jag tror, då har jag haft svårare och svårare för riktigt deppig eller riktigt mörk underhållning. Jag försökt att kolla på Succession som vi pratade lite hastigt om innan vi började spela in. Men blir för stressad av att de ska lösa massa problem som en massa personer kommer få ta smällen för om de inte lyckas lösa dem. Så jag sitter hela tiden och tänker på riktigt att det här händer liksom i huvudet nästan. Och samma sak med Curb, att jag blir så stressad över att han finns. Och liksom, eller hans karaktär finns i någon sorts... Ja, fiktiv.
Ja, det är ju den personen han hade velat vara.
Ja.
Men han är ju inte sån. Han hade förmodligen inte bara frågat en främmande kvinna om man kan slänga hans tuggummi.
Nej.
Men det han hade velat.
Men jag har blivit så... alltså jag sökmärkt att när man är lite mer stressad eller... inte deppig ska jag säga. Men du vet, lite så mer nere själv. Mm. Liksom, så söker man inte mycket, mycket enklare underhållning.
Mm.
Alltså otroligt simpel. Alltså om man kollar på Curb Your Enthusiasm som ena änden av spektrum, så är första dejten på SVT i andra. Och det har jag bingeat de senaste dagarna.
Oj, jag har aldrig sett.
Det är så... Ja, men det är ju säkert stendumt, men det är så otroligt trevligt att titta på.
Ja, jag tänkte på det med... Jo, men för jag kan känna igen mig i det du säger, för att jag kommer ihåg under en period när jag var kanske 20, runt 20-någonting och var väldigt deprimerad.
Mm.
Och då gick jag på bio med min storebror och hans kompis och sa Woody Allen-filmen Harry Beat for Beat, som den heter på svenska. Deconstructing Harry heter den på engelska.
Okej. Okay.
Det är väl han, den Robin Williams tror jag spelar.
Mm, coolt, jag inte sett den.
Apropå depression.
Ja.
men då kommer jag ihåg att jag tror att Woody Allen spelar... Jo, Woody Allen spelar också liksom sin klassiska, hetsiga karaktär. Liksom sin nevrotiska... Well, you know... Alltså så. Ja. Och jag kommer ihåg då, för att jag var deprimerad när jag sa den, att jag blev så stressad av Woody Allen. Det var så, alltså...
Ja,
men hans... Och Larry David är ju väldigt Woody Allen-inspirerad, men... Men hans tempo, hans hetsighet och det här, och hans gnäll och tjat, jag klarade inte av det. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag kommer ihåg att min brorsa och hans kompis tyckte filmen var väldigt bra, och jag förstod inte hur de kunde gilla den. Och det här var så jävla jobbigt bara.
Just det.
Men jag har snackat med David Liljemark, återkommande gäst i den här podden, men vi båda har... uttryckt liksom vad vi gillar för underhållning när vi mår som sämst.
Mm.
Alltså när man är som mest ledsen, då gillar man så cynisk underhållning som möjligt.
Okay.
Nu, alltså han brukar snacka om, David då brukar snacka om att när han, jag tror det var han hade blivit dumpad eller sådär, eller ett förhållande hade tagit slut, och så såg han, och allting, han såg ganska svartsynt på allting, så såg han filmen Kids av Harmony Korine.
Mm.
Och då att den var precis i linje då, för att den är så himla cynisk, så himla rå.
Ja.
Och att det passade honom så bra då.
Men jag fattar. Det är väl lite att man typ kanske, lite att man facear det, sin känsla liksom då. Mm. Om man känner sig deppig och inte pallar så mycket. Ja, men då kollar man på någonting som är i precis i ton med den sinnesstämningen. Eller så flyr man lite från det mentalt och kollar på superlättsinniga grejer.
Ja.
Jag tror det är lite olika approach. Vad är din go-to?
Alltså jag tror jag kollade på ganska lättsam, fast alltså när jag var som mest deprimerad, men det var nog för att det var det som gick på tv.
Ja, just det.
Och sen så, men jag hade nog väl, nej men jag gillade också väldigt cyniskt, men det gör jag i och för sig, vilket, även när jag mår bra så gillar jag väldigt cynisk underhållning.
Mm.
Så det är inte så stor skillnad för mig, men jag kan... Ja, men jag tänkte på det också, för det var en kompis som berättade att han hade hälsat på en annan kompis då. Inte någon som jag känner, men en kompis till honom.
Mm.
Som han har, efter ett självmordsförsök så hade han legat på sjukhuset och han hade liksom gått dit och hälsat på honom. Och så hade han gett min skämteckningsbok Nybuskis i present.
Ja.
Och då sa han att det var första gången han hade hört honom skratta liksom, på väldigt länge. Och den är ju väldigt rå och cynisk humor. Liksom. Det är grövsta typen av humor man kan tänka sig ofta.
Mm.
Och jag tänkte då på David Liljemarks ord då, om att när man gillar, att om man är liksom mår som sämst så vill man... Men det är kanske något sätt att vilja liksom hämnas på världen på något sätt också. Liksom,
ja.
Med liksom att det ska vara, det är så grovt och så cyniskt på något sätt.
Men verkligen, jag har typ märkt att när jag är som lägst så mentalt, om man säger, då och så kollar man på en film där, ja men till exempel om det är en mobbare eller några mobbare med i en film, då vill jag liksom... Min första tanke är ju inte att fan hoppas de åker dit och att han får ge igen, utan jag vill ju typ döda dem.
Mm.
Alltså det är det, jag känner ju det i huvudet liksom, att det är den impulsen som kommer till mig.
Mm.
Och sen så känner jag inte det efter 3-4 minuter, men det finns ju en period där jag liksom bara tycker att den här rollfiguren förtjänar att dö, verkligen. Och jag har inget liksom så här. Ja, men det kanske de borde snacka med skolan, de borde fixa, utan jag är inte konstruktiv, utan det går direkt till det hårdaste man kan tänka sig liksom.
Ja.
Och då märker jag liksom att, ja men okej, nu får jag nog chilla lite ett tag liksom, för att det är ett tecken på att man börjar bli lite för slutkörd tror jag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men i och för sig, jag vet inte hur bra jag än mår, så finns det liksom tillfällen när man bara tänker att någon, den personen förtjänar att dö. Jag vill se den avrättas på ett smärtsamt sätt. Men jag har liksom, men sen brukar jag ändå tänka så här efteråt så här, ja men... Tänk på den personens familj och sådär.
Ja,
det kanske verkligen. De förtjänar inte att lida.
Ja.
Men alltså så att
Man nyanserar det när man har ridit ur den värsta...
Ja, men alltså, för det är aldrig så att jag liksom har långt framskridna planer på att mörda någon.
Nej,
men det är bara den här spontana tanken. Det kan ju vara någon bara som tränger sig i en kö eller någonting som...
Men jag tror lite, hade inte jag hållit på med stand-up och haft en relation...
Hade du suttit inne nu?
Ja, jag tror... Jag tror, jag vill inte lägga någon, jag vet att Ulrika lyssnar ibland på arkivsamtal, jag vill inte lägga det här på dig, men jag tror alltså att jag har mycket så, om man hade varit ensam mycket med mina tankar, inte haft ett socialt umgänge, inte haft en stor anledning att skärpa mig, då hade jag fan inte, det hade inte gått bra tror jag.
Jag hörde att du skrattade ovanligt högt åt, jag läste upp lite skämt för dig som jag skrivit nyligen, och jag hörde att du skrattade hjärtligt, alltså så här, kanske igenkännande, för jag hade ett skämt om att mord är ett väldigt allvarligt brott.
Ja, just det.
Och att liksom, jag tror att mord är så pass relativt ovanligt ändå är för att det anses vara ett allvarligt brott.
Ja.
Om man hade gjort liksom alla brott lika allvarliga så tror jag liksom kriminaliteten hade minskat.
Mm.
Så sa jag att liksom, hur många gånger har man inte bara tänkt att man vill döda någon och sen bara kommit på sig själv. Ja just det, mord är ett allvarligt brott.
Just det. Ja. Ja, men det är väl något med... Jag såg två filmer som var ganska bra för att nyansera sin egen, när man, om man känner igen sig eventuellt i den här känslan, vilket man säkert inte gör. Men,
jag vet inte hur vanligt det är.
Jag vet inte.
Och jag tror, alltså så här, det blir nog obehagligt ju längre man hänger kvar i den här liksom mordplanerna, mordfantasierna, och ju liksom mer detaljerat man börjar planera eller så här, ens fantisera om det, desto obehagligare är det ju. Men
ja, nej men alltså...
Hur långt brukar du gå i den här fantasier?
Nej, men det är inte... Ärlig. De är ganska kortvariga, så. Men jag har ju absolut tänkt typ att... jag har ju tänkt typ att man skulle så här... Om man skulle få en flip så tror jag att jag skulle typ börja plocka så här SD-politiker, till exempel. Och nu låter jag som en så här riktig mjäkig anti-SD-komiker, men jag tror att jag hade typ... om jag hade varit en lasermannen fast vars mål var SD-politiker, tror jag.
Anti-lasermannen.
Ja, men det tror jag. Det tror jag ligger närmast till hans. Hade haft någon sorts vagt formulerad ideologi att det är de här individerna som förtjänar att plockas, liksom. Men jag vet inte, jag kan inte hantera vapen. Jag vet inte hur det skulle gå till egentligen. Jag tror inte heller jag skulle... För om man kollar på så här... vigilante skildringar, liksom, alltså så här, folk som tar lagen i egna händer, då har de ofta så här, då, antingen så har de ganska detaljerade...
Alltså vigilante skildringar.
Alltså till exempel när någon ska...
Taxi driver.
Ja, eller den Falling Down till exempel. Också lite så, han tar lagen i egna händer lite, typ.
Jag är inte säker på om jag har sett den faktiskt.
Men... Ja, men de flesta av dem kan hantera ett vapen eller något i alla fall, eller många, eller är väldigt fysiskt starka och har lagt ner mycket tid på det. Och jag tror att under den här tiden som man bara eventuellt, nu ska jag bygga upp mig fysiskt för att jag ska liksom kunna döda de här människorna. Någonstans där så hoppas jag att jag har ridit ur den här initiala psykosen, som det kanske inte är. Men det är ju väldigt blixtrande känslor som bara slår till kort. Och jag har inte planerat något då, det är viktigt att tänka. Men jag tror det är det som får mig lite att coola ner också när jag typ känner mig riktigt arg på någonting. Jag tror kanske jag pratade om det förra, någon gång i Jarkisamtal, att jag tänker hela vägen så. Okej, om jag skulle göra det, vad skulle det få för konsekvenser? Vad skulle hända då? Vad skulle hända sen? Alltså du vet, man går hela
att
spåret.
Att du tänker, kommer ut ur fängelset, ja, taggtråd tatuerat i pannan.
Ja. Man går hela spåret liksom. Så var det när jag var på bio och var arg över det. Det kan vara det jag berättade om då.
Det var även någon som pratade i biosalongen.
Ja, precis. Så tänkte jag, men okej, jag vill bara typ ta hans glasögon och bara... knyckla ihop dem liksom. Mm. Okej, men vad skulle hända då? Ja, men då skulle ju typ jag bli utslängd och sen skulle någon tycka, alltså min tjej eller som var med mig då liksom, hon skulle tycka att ja, men vad är det för psykfall liksom. Alltså att jag berättar om mina mordplaner i arkivsamtal. Nej, det är inte riktigt mordplaner, men
lite mordplaner.
Nej, men det som faktiskt en bra grej om man känner såna här grejer, att man då ska man, borde man se vad heter den, en komikers uppväxt. Har du sett den senaste?
Nej, inte den senaste. Jag har sett den gamla.
Superbra skildring tycker jag. Lite kort bara.
Har du sett den gamla?
Nej.
Det är en remake av en gammal.
Ja, jag har läst boken och sett den nya versionen. Jag har inte sett den äldre versionen av filmatiseringen. Men den är så bra för att den han är ju typ en mobbare själv, huvudpersonen. Lite.
Mm.
Alltså för han är ganska, han är en sån.
Det är väl ganska vanligt att folk har båda sidorna.
Ja, men det skildras inte så ofta tycker jag. Och ofta så är den dynamiken som är att det är en mobbare och ett mobboffer. Och mobbaren hatar man typ först och sen så visar det sig att hans pappa slår honom. Så det är lite synd om honom.
Mm.
Och hatar det greppet för att de vill så här göra den personen till ett offer lite. Men jag faller lite för det också faktiskt. För att jag tycker ändå att, ja men vad fan han... Ja men som i It till exempel, mobbaren där som är riktigt gris liksom. Men så är hans pappa en sorts militärfigur som misshandlar honom typ. Så att,
det har jag sett i andra filmer. Det är
en klassisk...
En trop.
Ja men typ. Och, så, men den grejen här att... Joha som är huvudpersonen i En komikers uppväxt som är väl typ är Jonas Gardell men inte riktigt kanske.
Ja, man tänker ju att det är en väldigt nära, han är inte homosexuell Joha.
Nej, inte än, men han kanske blir det den senare. Jag minns inte hur det är.
Jag tror faktiskt att han inte är det, men det kan ju också vara att han inte har kommit ut än.
Men han är ju typ sån. Ja, men han är ganska låg status, men har ändå lite två kompisar typ. Mm. Och sen så finns det en öppning för honom att kunna joina det tuffa gänget liksom, som är mer hög status. Och då vänder han sig direkt mot sina egna kompisar liksom, för att han mobbar dem för att komma upp i hierarkin lite.
Mm.
Och den typen av dynamik tycker jag inte man ser så ofta. Och den gör ju lite att man tänker mer, ja men hur var man själv i skolan lite? Och så att, ja men... För mitt narrativ har varit lite så att ja, men jag var lite mobbad liksom så. Och det var väl lite sant. Men jag var ju såklart också så här som alla, man var ju taskig mot andra också.
Mm.
För att barn är inte speciellt empatiska.
Nej, jag lyssnade på en intervju idag med Chris Ware, serietecknaren.
Mm.
Och där pratade han om hur man liksom... empati, att det är liksom någonting man både kanske liksom föds lite med, men som man också måste jobba upp.
Mm.
Alltså såhär, någonting man, som en kanske lite som en muskel liksom, som man kan träna upp, och att han tyckte då det var det viktigaste man kunde göra, att öva upp sin empati.
Just det.
Och för jag har liksom också när jag var ett barn speciellt så här liksom varit rätt oempatisk, och det är ju rätt så trist att man att när man minns tillbaks på fan vad, att man när man inte var tillräckligt empatisk liksom.
Ja, verkligen.
Det är
därför jag lite tror att det funkar inte för mig uppenbarligen. Jag fick hoppa av det här tanket på direkt, men jag vet hur jag har ju haft någon sorts kristen uppväxt, men liksom inte så hardcore, utan ja, men vi gick i kyrkan på söndagarna typ ett par år. Men jag vet att de snällaste vännerna jag hade, liksom, det var ju de som var med i alltså, en annan lite mer hardcore församling, typ någon frikyrklig variant. Liksom. Men vars familj var, alla var jättetroende liksom, och trodde på väldigt mycket från Bibeln och sådär. Och de var ju alltid extremt snälla mot mig. Och det känner jag lite att det kanske är lite bra på ett sätt att med som religion att man använder det som ett verktyg för att tvinga på empati lite, plantera empati hos...
Jag tror nog man kan tvinga på folk empati utan att blanda in...
Jo, alltså det är klart det går att lösa ändå.
Fantasier.
Men ja, alltså, jag håller med dig, jag är inte heller troende nu, men jag tror att det är
det kan vara en positiv
bieffekt.
Liksom. Absolut, eller kanske inte en bieffekt, det kan ju vara så att också är... Själva syftet med religion är att göra folk mer empatiska.
Ja,
men att folk kanske mer har då historiskt trott på ett hot från högre makter.
Ja.
Än att du ska göra det för att det ska bli ett bättre samhälle att leva i. Eller så, liksom.
Men precis.
Men för det är kanske mer abstrakt för folk att säga... Att det gör så här så blir det ett bättre samhälle.
Ja.
Men att man får sätta upp regler. Gör så här, annars kommer du brinna i helvete.
Det är sånt jävla brutalt hot. Var snäll, annars dödar vi dig.
Men, det är roligt att det finns även samma upplägg finns med tomten. Att man ska vara snäll så får man presenter. Liksom.
Ja, verkligen.
Men de är också... hotet att man inte får presenter av att det är snäll.
Ja, det är också att det i någon typ av germansk kultur så finns ju även antitomten. Krampus heter han. Han har varit en sorts figur som att han ser verkligen ut som typ djävulen. Alltså typ så horn och grejer. Liksom. Han ser ut som en demon. Och han istället, det är ju därifrån den grejen kommer att istället för presenter i julstrumpan så lägger han glödande kol typ. Den klassiska biten. Nej, men han finns några mediokra skräckfilmer om honom också. Men jag vet inte, men jag tror lite att jag hade sånt tanke ett tag för flera år sedan när jag var lite så här, ja men hade inte något på gång riktigt liksom, höll inte på att plugga något på strö, alltså halvengagerat liksom och inte ja, men tänk om man skulle typ bli troende liksom igen. Eller,
hur gammal var du då?
Kanske 22-23.
Och det var du kände att du behövde någonting?
Ja, det var lite också efter att det hade tagit slut med mitt ex. Kommer ihåg, då var jag ganska deppig. Alltså,
för att länge, du var, vad sa du, 22-23?
Ja, men typ, tror jag.
Och hur länge hade ni varit tillsammans då?
Men, 2,5 år kanske.
Mm.
Något sånt. Men det var mycket typ att jag bodde typ strax utanför Göteborg. Kände inte särskilt många i området. Liksom.
Men var utanför Göteborg?
Mölndal.
Typ. Okay, ja.
Precis nära Ikea där. men det var liksom så här lite... Ja, men tänk om man skulle typ börja gå i kyrkan. Typ, liksom, bara för att... Ja, men då får man typ lära känna massa människor. Man får en rutin.
Ja,
så jag kan ändå
sammanhang
typ,
liksom.
Ja, så jag kan typ ändå se lite typ hur folk lite glider in i det. Men sen tänkte jag, men jag tror ju inte på riktigt på någonting nästan av det här. Alltså... Alltså det är så mycket fabricerat, alltså som känns så himla, nej men vad fan, jag slutade ju tro på det här när jag var typ 13 kanske.
Jo, men jag kan verkligen förstå det här, längtan efter gemenskap och ett sammanhang.
Mm.
Jag kommer ihåg, men det här var nog ändå när jag var, det var strax innan tror jag startade den här podden, för då hade jag träffat Maria Grudemuel Hayek som jag är tillsammans med i 2,5 år tror jag också då. Men, men innan jag träffade henne så hade jag en period när jag kände mig väldigt ensam. Och då kom jag ihåg att jag liksom, det var typ en söndag eller något sånt när de flesta är med sin familj eller något sånt. Jag ringde liksom till massa kompisar och det var ganska många av mina kompisar redan då som hade skaffat liksom barn eller hade någon partner. Och, och då kände jag också det här att, för jag tycker inte det verkar så kul att ha barn.
Mm.
Men jag kände verkligen så här, då, fan vad skönt det hade varit att ha det sammanhanget.
Ja.
Att det var så här att vara tvungen att göra någonting liksom. Mm, eller att ha det här sällskapet och sånt där. Då, bara att, nej men...
Ja, jag fattar precis.
För det var liksom... Även om jag hade kompisar så var liksom de flesta av mina kompisar upptagna med annat.
Mm.
Om man inte hade någon partner då så bara gick jag runt och liksom drev på stan lite.
Ja, jag fattar verkligen.
Och då skulle jag, och nu har inte jag haft en speciellt religiös uppväxt, nästan inte alls liksom. Men om man har haft det och känt på här har du liksom en ingång till gemenskap och sällskap,
ja,
och ett sammanhang. Då kan jag verkligen tänka mig att den tanken kommer.
Ja, men det är ju verkligen, alltså så här, det var ju det jag tänkte då. Ja, men det här var ju, jag hade ganska många kompisar då och alla i stort sett var ganska snälla liksom. Och det var en annan typ av vibb lite än vad jag hade då.
Den.
Sådär.
Men det sammanhanget kom ju mycket sen, alltså sen när man började med stand-up. Mm, det mm. var ju nästan som, alltså som en så här kyrklig verksamhet.
Ja, ja,
att man bara kan gå och hänga med. Gud, alltså man går, för då, när jag började med stand-up då jag började med det när jag, då var jag tillsammans med Maria som jag nyss nämnde.
Mm.
Men sen när det tog slut mellan oss, då var jag inte alls lika vilsen, för då hade jag stand-upen som ett sammanhang.
Ja.
Då kunde jag gå till Mafia Comedy eller Big Ben och hänga liksom backstage med folk jag kände. Det blev som en fritidsgård eller, eller liksom en kyrka liksom, som man bara kunde gå. Och det, där fanns alla de andra som hade samma samma inställning i mångt och mycket.
Jaja.
Och man kunde hänga. Så då kände jag inte alls... Det var rätt skönt faktiskt.
Jag håller verkligen med. Det är typ, alltså, ofta så här när... Ja, men man känner sig lite alltså så här deppig, att jag tycker typ om man bara gå till, ja men kanske, ja men CB comedy stand-up-klubb liksom, och bara hänga lite där liksom, för att man blir så här, ja men man kollar på lite stand-up, man hänger med sina kompisar. Alltså det är typ, det är ju inte alla som har det naturliga umgänget heller liksom.
Nej.
Framförallt när man är liksom vuxen typ, så att det...
Sen är det bra att det är roliga människor också.
Ja, det är ett stort plus. Men jag tror också att man kan så här... Det känns som att det är rätt vanligt att man... för att återknyta till psykbiten från precis. Att det är typ ensamheten som driver folk lite över kanten, tror jag.
Över kanten till mord och
sånt. Ja, men eller, inte nödvändigtvis mord, men att bli liksom hamna i... Att göra dumma grejer bara liksom. Att man är så mycket i sitt huvud typ själv. Så att när man inte liksom umgås och ventilerar liksom någonting så...
Ja, när jag kommer ihåg Helenmördaren Ulf Olsson, han sa att det var så här, det är den här, det han skyllde på var ensamheten.
Ja, det tror jag är jättevanligt. Alltså, det är också typ... Ja, men det känns lite så att man inte... För då blir det som att man är bara helt i sin skalle typ, på något sätt.
Mm.
Och så tänker man samma saker väldigt mycket.
Ja, man hamnar i negativa spiraler kan man göra.
Ja.
Jag gjorde en sån resa när jag var runt 25. Alltså en tågluft. Jag åkte runt ganska mycket själv i Centraleuropa.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag till slut fastnade i... Jag liksom hoppade av i Poznan i Polen.
Mm.
Och tänkte så här, men jag sätter mig här bara en sån deppig polsk industristad och tecknar serier för mig själv.
Mm.
Jag hade en sån romantisk bild av det.
Ja.
Men då fastnade jag verkligen i en sån negativ spiral av tankar.
Mm.
Och liksom mina tankar sökte sig hela tiden till det mest negativa jag kunde tänka.
Ja.
Och det var nog ensamheten som gjorde det också. För att jag tänkte så här, men nu så åkte jag då, för min brorsa bodde i Köpenhamn med sin sambo då.
Mm.
Och så bara åkte jag till honom och hängde med honom. Och jag kände bara hur alla de här negativa tankarna bara spolades bort.
Ja.
Ganska snabbt, bara för att jag fick sällskap.
Ja,
för där i Poznan kände jag ingen och knappt någon kunde engelska. Jag kunde inte polska.
Ja, jag fattar precis. Jag blev så stressad.
Så jag kunde inte ens prata med folk på barer och sånt. Liksom.
Men jag kände det väldigt mycket när jag läste vår kompis Johannes Agro.
Ja.
Hans bok Bord för en.
Ja, den handlar mycket om ensamhet.
Ja, jag kände så himla mycket igen mig mycket av det liksom, att hur det är typ, att man alltså grejer.
Han har ju jättemycket kompisar, men man kan ändå känna sig lite ensam.
Det är klart, alltså verkligen så. Och det är liksom, men också så här, om jag har rest själv typ någon gång liksom, och det är fan inte kul alltså. Det alltså jag är så himla mycket på hotellrummet typ då. Jag har inte varit mer än 2-3 gånger kanske rest själv, kortare perioder bara liksom.
Mm.
Men jag gör ju ingenting nästan. Alltså, för att jag typ bara, men vad ska jag ut och göra? Alltså, man tänker att det är kul innan typ.
Mm, att, ska jag åka till. Jag tror även minnen av det kan vara rätt kul. Jag minns ju de roliga delarna ofta liksom. För jag har gjort par resor själv.
Mm.
Men det som jag hörde Michel Houellebecq säga, att framtiden är hoppfull och jag minns tillbaks på dåtiden med goda minnen.
Mm.
Det är bara nutiden jag inte klarar av. Det är bara nuet som är outhärdligt.
Så ja, det... alltså, nej, men jag vet inte, det är lite svårt också om det är folk som så här, jag ska inte vara så här, preacher liksom, av folk som lyssnar på podden och så, om man känner sig ensam att, ja, kan man inte ens åka resa själv? Ska man, alltså, inte det heller kul liksom? Alltså, bara man gör något annat liksom, tänker jag, än det man brukar göra på dagarna, så är ju det något bättre liksom. Det är väl lite när man gör samma saker hela tiden som man blir knäpp typ.
Mm, kanske det.
I don't know.
Ja, men det blev lite kongenialt det här. En inofficiell slogan för arkivsamtal är ju då dialogen. Sidospårens högsatte.
Ja, just det.
Vi hade ett gammalt radioprogram som heter Radio Ninja. Mm. Som kanske var min första radiosändning. Då gick den ut i FM. Ja. Så det var... och spelades in på kassettband ofta.
Ja.
Så det var kanske en förhistorisk arkivsamtal. Men den hade sloganen Dialogens högsatte.
Det är så otroligt högtravande. Åh, oh, gud. Alltså, love it.
Men arkivsamtal är snästegen. Eller vänta, sidospårens högsatte. Och nu har vi ju varit inne väldigt mycket på sidospår.
Det har vi.
När temat hade tänkt vara arkivsamtal.
Jag har pratat om mig själv och mina mordfantasier.
Ja, men jag gillade det. Det fick en välbehövlig svärta.
Får jag tipsa om en grej?
Ja, visst.
Jag håller på med en film som heter Somewhere in the Crowd There's You. Som handlar lite grann också om, kan man säga, om ensamhet och sådär.
Mm.
Och om att hitta ett community. Och den handlar om de mest stammismedlemmarna i studiopubliken i svenska tv-program. Mm. De som aldrig missar ett tv-program att se det live, liksom. Mm. Och det är liksom ett helt community kring de människorna, så. Och det finns en Facebook-sida för den här dokumentären som jag håller på att jobba på. Som heter Somewhere in the Crowd There's You.
Och det var ett ABBA-citat.
Ja, för jag gick och lyssnade på, på en sån Greatest Hits-samling med ABBA. Jag älskar ABBA. Och så kom den raden och jag bara, fy fan vad fint det är. Alltså jag tyckte det var så jävla, jag bara kände direkt att det här är så otroligt fin rad liksom, bara på något sätt. Och så tänkte jag,
i vilket sammanhang ser de det? Är det en lösryckt rad eller är det?
Ja, det är från refrängen typ.
Super Trooper.
Ja, Super Trooper.
And somewhere in the crowd there's you.
Ja, otroligt fint. Och att det är lite roligt att döpa en svensk till en engelsk titel.
Ja, fast det är ett svenskt band dock.
Det är det, absolut. Nej, men lite så. Så den håller jag på att jobba på. Så där får man, om man vill kolla in den liksom och hänga på, så kan man kolla in Facebook-sidan.
Kan jag rekommendera din förra film också, Det blev ingen CD.
Där är du med.
Ja, för den hade ju lite sin... ja, men den började... fröet såddes väl i ditt huvud först, men den började konkretiseras i den här podden, Arkivsamtalet, ett avsnitt.
Definitivt.
Jag tänkte på det bara innan vi rundar av. Hur började du lyssna på arkivsamtal, eller hur upptäckte du det?
Tematiskt nog som ett resultat av... det var kort efter att... Nu får jag se om tidslinjen stämmer här. Men det var ett par år där jag liksom bodde själv i Göteborg och inte hade... Ja, men det inte var van vid att bo själv riktigt. Så jag lyssnade på ganska mycket poddar. Men...
Flyttade du liksom från dina föräldrar ihop med din flickvän? Och sen var det liksom...
Ja, kan man säga. En mellanladdning. Jag bodde med två kompisar ett par månader, men inte så länge typ. Ja, men ungefär så. Mm. Och då lyssnade på ganska mycket amerikanska poddar då. För det fanns inte så jättemånga.
Vilka amerikanska poddar?
Ja, men lite så här filmpoddar och någon Twin Peaks-podd. Så här, de gick genom alla avsnitt så här, ett åt gången liksom. Men sen så kom jag ihåg att jag tyckte det var så kul. För att jag hade ju inte hört din musik, tror jag, innan. Och inte läst dina serier.
Nej.
Men kände igen ditt namn lite grann liksom.
Ja, Arkivsamtal var rätt tidig, hyfsat tidig i poddvärlden. Det många som upptäckte den bara genom... Vad finns det för poddar?
Ja.
Alltså så här, ja, men jag tror... är det mycket större djungel liksom. Nu...
Ja, men jag tror det var lite så från början att det var typ Arkivsamtal och TS Knas som jag lyssnade mycket på i början. Och...
Du kanske jag var ju gäst i TS Knas och Värvet innan.
Ja, precis. De tre ett tag, ganska länge. Så här. Men sen så ett tag blev det med att man kände igen sig och gillade ämnena som det pratades om väldigt mer. För att det blev mer av en... kändes som att det var mer i min popkulturella sfär, liksom, arkivsamtal.
Mm, mm.
Det är saker som jag gillar, eller kunde tänka mig att...
Ja, det är ju en del nördkultur också, som alltså tecknade serier och film. Och...
Ja, tycker det är skitkul.
Men för jag fan att du hade en blogg då som hette något med populärkultur eller något sånt.
Ja, va?
För att du skrev till mig ganska tidigt och gjorde en intervju med mig då. Ja, alltså innan vi kände varandra.
Ja, precis.
Och sen har jag för mig att du också skrev när jag hade börjat med stand-up.
Mm.
Jag vet inte om du hade börjat med stand-up då.
Mm.
Men att du skrev och frågade. För du hade läst att jag hade varit med i en one-liner-tävling.
Just det, ja.
Och frågade mig om hur man skriver en one-liner.
Ja, ja.
Och då så snodde jag tipset från Johannes Finnlaugsson.
Ja.
Som var bara, stryk ord.
Det är ett väldigt bra tips.
Ja, det är ett bra tips, men det... Och det, ja, det kan ses som väldigt uppenbart, men om man väl börjar tänka på det, att man bara stryker massa ord tills man är nere på kärnan. Okej, nu har jag så få ord som möjligt för att det här skämtet ska kunna ändå bli ett skämt.
Jättebra tips.
Och sen började du rätt mycket med one-liners.
Ja, nej, men jag tycker det var också typ, alltså, det var så kul. Och annars vet jag inte direkt hur jag hade börjat.
Men var det, när du skickade den frågan hur man skrev one-lines, hade du börjat med stand-up då?
Nej, började ganska sent typ. Eller sent i förhållande till den bloggen. Men jag vet att jag intervjuade dig, Messiah Hallberg och Aron Flam tror jag kanske också, eventuellt.
Både Aron Flam och Messiah Hallberg, det var också innan jag började med stand-up liksom, var det mina favoriter i Sverige skulle jag nog säga.
Mm.
Jag såg Messiah Hallberg på Big Ben, tyckte det var skitkul och kollade upp honom och såg att han hade börjat i Bungie Comedy.
Mm.
Och då tänkte jag, då anmälde jag mig till den tävlingen också.
Ja. Men alltså jag tycker lite den...
Och Aron Flam körde i one-liners också i början och det
jag
var
tycker
ju väldigt
fan han är en sån person som jag... är inte intresserad riktigt av det han håller på med just nu.
Nej, som är politik.
Ja, typ. Men jag typ hyser en enorm respekt för hans comedy-gärning.
Mm.
Väldigt så, för att jag tycker att dels var han också väldigt schysst mot mig när jag började. Liksom, och dels är det väldigt excentrisk comedy han håller på med. Och jag tror att både din comedy och min, av lite olika anledningar kanske, hade haft lite svårare om inte han lite hade krattat för det faktiskt.
Ja, kanske det.
För det är ganska svarta skämt liksom. Och ganska hård comedy han körde med.
Ja, så. Det klippet från hans Raw-framträdande som jag tror blev lite viralt också. Det tyckte jag också liksom. Det här, när jag såg det med olika one-liners tyckte jag också det här är det bästa svenska stand-upen jag har sett.
Ja, men jag tycker nog fortfarande att det är alltså, faktiskt bland det bättre som har gjort sig så här. Alltså, då snackar ju Arons comedy som sagt. Och jag hoppas verkligen att han skulle hitta glädjen i det igen och vilja göra stand-up igen. För jag tycker han var fantastisk när han var som bäst.
Jag är väldigt bra skämtskrivare. Han öppnade med en väldigt stark one-liner som är så här, i debatten om Mohammed-karikatyrerna var det någon debattör som sa att visa bilder av att publicera bilder av profeten Mohammed kan likställas med att publicera barnporrbilder.
Mm.
Vad bra, tänkte jag. Då kan jag börja runka till bilder av profeten Mohammed istället.
Ja, men
och det är hans öppningsskämt typ. Eller det kan vara nästa.
Men lyssna på det, alltså, det är ju, det hade ju inte, det fanns ju ingenting som liknade det då
i Sverige.
Nej
knappt. Frågan är, alltså, jag känner ju igen det, alltså, nej, alltså tematiken och så här rå humor hade jag ju läst i serievärlden innan, alltså Ivan Brunetti till exempel, hans böcker som jag är väldigt inspirerad av, alltså hans skämtteckningsbok Ha till exempel, den har ju liksom så råa skämt som man kan tänka sig, och de är ju lite som one-liners eftersom de är så korta, men inom stand-up så, ja, i och för sig Jimmy Carr är väl också en one-liner-komiker som har väldigt, väldigt grova skämt också.
Just det,
och han började nog förmodligen innan Aron Flam.
Ja, jo, det tror jag nog. Men nej, men det ska han fan ha cred för, tycker jag.
Så du bläddrade runt bland de poddarna som fanns och hittade arkivsamtal på det.
Jag tror att du var väl med i Värvet före väl?
Ja, och det var ju liksom ganska mycket Värvet och T.S. Knas. Jag frågade dem då, för jag hade suttit och liksom tecknat serier och lyssnat mycket på poddar.
Ja.
Alltså dels det som Smodcast, Kevin Smiths podcast.
Mm.
Jag lyssnade även Filip och Fredriks podcast, var en av de första.
Mm.
Och sen så hörde jag jag fick frågan om jag ville vara med i TS Knas.
Mm.
Och då så tänkte jag, men jag hade lite mer den här radiotänk-känslan då, att så här, jag måste passa på. Jag höll på med min bok Död kompis då, så jag tänkte, när jag är klar med den så kan jag passa på att promota den.
Mm.
Då tänkte jag att det var mer så här, som att man får vara med i tv en gång.
Ja, ja.
Men sen fattade jag inte att jag skulle göra, nu har jag säkert spelat in snart kanske varit med i 1000 poddar.
Mm, mm.
Det är 400 arkivsamtal, det är 200 någonting specialisterna podcast, jag har varit med i väldigt många AMK morgon, gästat väldigt mycket andra poddar. Det kan vara att jag är ute, att jag knuffar på 1000 snart.
Det är så jävla mycket podd.
Ja.
Nej, men jag tror också typ det var att jag tycker ju jättemycket om Hanna Fahl som gästade dig först eller tidigt. Först.
Hon var den första.
Ja. Och hade lyssnat lite på Petri Populär också, som hon hade då. Så jag tror det var lite det, typ. Ja, men dig kände jag igen från typ TS Knas-värvet.
Mm.
Hanna kände jag från därifrån och va, perfekt.
Jag försöker få tillbaka sen någon
gång. Ja, gör det. Hon är toppen.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.